Vad ser jag framför mig? Vad är en karriär på, som IT-konsult? Nu har ju jag varit i den här branschen i många år och jag har varit på Society de senaste 10 åren och i olika roller. Och de senaste åren så har jag jobbat, som Henrik sa då, med mycket av den kompetensutveckling vi har internt, men också påvisar vad vi är duktiga på i sociala medier och sådär. Så bli gärna vän med mig på LinkedIn, för där delar jag värde varje dag. Och sen så bygger jag också traineeprogram som är någon form av ett insteg in till oss när man är junior. Och de rollerna som jag kan svara på och de som jag är duktig på att ha en åsikt om vad man behöver kunna. Ja, det vi har nämnt här, mjukvarutestare, test- och kvalitetssäkring, den kategorin. Men väldigt mycket software engineer och data engineer har det blivit de senaste åren också. Så att jag hoppas att jag kan få frågor av er, men också fylla på lite vad jag tycker om de här rollerna. Men det här med att vara IT-konsult, att vara IT-konsult först och främst handlar ju om att du kommer ju till ett bolag som inte har någon verksamhet. Utan våran verksamhet sker ju hos kunderna som vi har. Det innebär att vi vill ju att anpassa dig till vad det är för någonting som vi tror kommer hända ute på uppdrag. Och då innebär det också att vi tittar på personligheter. För IT-konsult per definition är rådgivare. Rådgivande. Och rådgivande kan man vara på olika sätt. För mig handlar det också om att ha en liten touch utav säljande. Inte säljare, utan säljande i sin roll. Det behöver inte betyda att man är extrovert och vill stå på scenen hela tiden. Men ett beteende handlar om, för mig i alla fall som IT-konsult, det är att vara den som hela tiden är nyfiken på att säga, det där kan vi göra bättre. Kan vi inte göra så där? Har ni testat det där? Och ha den dialogen, kommunikationen med kund väldigt mycket i projekt. Det är egenskaper som jag ser framför mig att vi tittar väldigt mycket på i branschen, i IT-konsultbranschen. Så gillar man det, gillar man att inse att ja, men jag brinner för att jobba tillsammans och utföra någonting som handlar om att skapa värde tillsammans med kunden. Och det är en grupp tillsammans med konsulter från kanske samma konsultbolag, men kanske också anställda på det här uppdraget du är, eller bara ensam. Och göra det kanske under en kortare tid. Det kan vara ett halvår, ett år man är på ett uppdrag för att slutföra det. Och sen hoppar man till nästa uppdrag. Om du är en sån typ av person som redan nu kan säga att det där låter ju skrämmande, men också lite nyfiket intressant. Så tror jag nog att du har en rätt gen i alla fall som jag nu har kittlat. Och när vi anställer så är det just som jag sa, liksom samma frågor man får. Så här, teknisk kompetens, utbildning, kommer jag klara det här? Kommer jag räcka till? Jag tror att alla ni som har gått den yrkesutbildningen ni har gått, eller om ni har gått andra utbildningar tidigare, har lärt er väldigt mycket i just det som är tekniken. Och jag tror att den är tillräcklig. Kanske inte tillräckligt på just den orten ni bor, men det kan vara någon annan ort som har tillräckligt. Om du pratar IT-konsultbranschen igen. Alltså det finns alltid kunder som har mer eller mindre i nivå på de tekniska förutsättningarna. Så det är väldigt svårt att säga, räcker jag till? Det är därför de här intervjusituationerna vi har i IT-konsultbranschen när vi intervjuar folk är så pass viktiga. Och det finns många olika saker som jag skulle vilja prata om, och jag har en PowerPoint. Jag lovar, man får ju inte glömma bort de fina PowerPointerna. Är det Amazon som har förbjudit PowerPoint, tror jag, va? Får vi se om vi kommer så långt. Nu ser ni snart mitt så här då. Härligt! Jag skrev lite om att den allmänna kunskapen, och jag touchade lite det här. Jag tror att man behöver teknisk kompetens på just det området som i det här fallet då våra kunder behöver på den lokala marknaden. Så det är inga generella svar där. Men det är också den där affärsförståelsen. Varför är du på uppdraget? Det är inte för att du är duktig på utvecklingsspråk C#. Utan du är där för att skapa värde. Ett värde som kunden behöver utifrån spara tid, resurser eller pengar. Jag tror att man behöver vara kommunikativ. Det är inte att stå på scen alltså, men det kan man ju vara där också. Men kommunikation handlar ju både om att få summera kort vad det går ut på. Vad är det för någonting jag kan bidra med? Vad är det jag inte kan bidra med? Det handlar om hur man jobbar i projekt tillsammans. Allt det här är egenskaper som jag tror man behöver ha som konsult. Jag tror också att anpassningsförmågan bör vara stark. Jag brukar säga det, mitt allra första uppdrag var på en myndighet. Och jag hade förberett mig till tänderna på mitt första uppdrag. Jag hade läst den här stora dokumentationen som handlade om en infrastruktur som skulle byggas om och göras lättare, lättförståelig. Och jag hade läst på allting som gick. Och så kom jag till det här uppdraget första dagen. Och då säger de så här: du Jonas, vi har tänkt om lite. Vi tänkte att du skulle göra det här istället. Och vad säger man då som konsult? Jajamensan! Så. Inte för att man kanske vill säga jajamensan. Men man ska vara nyfiken på, okej, det här blev inte som jag hade tänkt det, men det där kan jag vara nyfiken på och se framför mig att det kan jag också göra. Sen så blev det som jag jobbade med i flera år som projektledare. Det handlade om informationshantering och informationssäkerhet. Det handlade om intranät och webb. Så det skapade upp en helt ny karriär för mig. Just det där tillfället att anpassa sig till någonting som man kanske inte hade tänkt sig först då. Jag tror man behöver projektleda sig själv och andra. Man behöver en liten gen utav det. Det innebär inte att man kanske behöver kunna allting om projektledning. Men om man jobbar agilt så bör man kunna vad Scrum går ut på egentligen. Vad går egentligen det agila arbetet ut på? Inte att det är en metod eller vi ska gå enligt någon 1, 2, 3. Så få en känsla av projektledning. Och sen vara väldigt intresserad av att nätverka. Att ha ett personligt varumärke. Jag nämnde att jag gärna varmt delar med mig av värde på LinkedIn till exempel. Det är ett sätt att bjuda både på nätverket och mig själv. Och visa mig. Så att Henrik hittade mig till exempel. Och jag får hålla det här föredraget idag. Och sen så tror jag nog, och det här är det absolut viktigaste som händer just nu i våran bransch. Och det kanske inte bara har med IT-konsult att göra. Men det livslånga lärandet. Jag körde någon kurs här, AI-kurs. Det gör vi ju nu alla, hoppas jag. Och så tänker jag så här. Ja, men hon ser ju fel här. Och så ser hon fel på namnet där. Och sen så är det en algoritm här som jag inte... Vad är det, kommer den här ifrån? Alltså, vadå? Det var ju en ny kurs. Det var så här, 3 april stod det att den var tillverkad. Och här var det 20 april jag tittade på den. Det går så fort nu. Så att lägga 11 timmar per vecka i att lära sig någonting nytt. Och då innebär inte det en kurs. Utan det kan vara en bloggtext, en video, en liten kurs, ett mikrolearning. Det börjar bli oerhört viktigt. För där kommer vi till vad en IT-konsult behöver kunna. En IT-konsult behöver inte vara experten. Men en IT-konsult behöver vara 5 före. Vilken enhet du har bakom 5 innebär för mig 5 meter. Det kan vara 5 centimeter. Men det är inte 5 mil. Utan hur kan du hela tiden ligga lite före? Det är kopplat för mig både till IT-konsult och det här med att det livslånga lärandet. Så att det här är väl egenskaper som jag ser framför mig som är generella för en IT-konsult. Jag kommer ankra lite i roller så då. Och roll, vad behöver man kunna? Och då får ni se framför er, ni som jag inte kommer presentera detaljer på. Att vad ni ska göra. Men om man tittar på software engineer och data engineer. Jag zoomar in på det. och koppla det till vad är det våra kunder efterfrågar. Och då bör man inte ta i så väldigt mycket faktiskt, utan det är lite generellt så att till att börja med Sverige, IT-konsultbransch, Microsoft. Vi kan börja där. Alltså om man kan Microsofts språk och verktyg, då kan man, tror jag, 70-80% av marknaden. Och för oss är marknaden större bolag i Sverige. Självklart finns det mindre bolag som inte använder Microsofts verktyg. Men om man tittar på de större myndigheterna, man tittar på de större industriföretagen, så är det fortfarande Microsoft. Så att mycket av det jag kommer visa och koppla till era roller som jag inte kommer visa, bygger på om du kan Microsoft-stacken, plattform, verktyg, då kommer du väldigt, väldigt långt med ditt CV. Och om man tar bara software engineer eller mjukvaruutvecklare, så är det fortfarande väldigt, väldigt gångbart med C#.net och sen plattform Azure. Sen så kommer ju generativ AI in i då både plattformen och i systemutveckling, och det kommer bli väldigt, väldigt viktigt. Men jag skriver bara generativ AI där som någon generell sak. Om det är Copilot eller något annat i framtiden, eller att du jobba med koden i ChatGPT. Det är väldigt viktigt att förstå när du ska använda det och när du inte ska använda det. När du ska se det som din parprogrammerare kontra att vara den som löser uppgifter till det. Vi befinner oss i ett litet brytpunkt när det gäller alla roller egentligen. Men om man tar software engineer så har man ju sett möjligheten i alla fall. Och det är ni som är software engineer har säkert förstått vad jag menar nu, när man kan granska sin kod, skriva koden, men också jobba med den som en parprogrammerare. Och sen så tror jag nog om man pratar, och det gör jag pratar alltid full stack. Försök att inte säga att du är bättre på fronten eller backen. Säg att du alltid är full stack, oavsett vad du vill här i livet. Så säg full stack, för det är där du ska till, tycker jag. Men om vi tittar lite på fronten så är det fortfarande Angular, och det är lite React också. Varför Angular? Det är för att, återigen, stora bolag i Sverige, Microsoft, man har någon frontend, bygger på legacy. Och ska man säga att Angular är legacy numera? Kanske. Men det bygger på att det är kanske lite äldre teknik som man kanske inte byter ut så där direkt överallt. Så att om man kan de här, och sen så är ju punkt två där enormt stor förstås, jag fattar ju det, och jag kommer prata lite hur kan man stycka grisen här när det gäller en stor plattform. Men innan det så ska jag ta också det här med data engineer. Alltså data engineer, rollen data engineer är viktigare än data analyst och data science. För att om vi ska komma för det är oftast då när man jobbar med data och vill knåda och jobba med data, så har man en vilja om att göra de här självkörande bilarna AI-baserade, och man vill gotta sig i machine learning och blablabla. Och det kanske är gott, och det är kanske så vi kommer till i Sverige, men absolut, det är långt kvar innan vi kommer dit. Och våra kunder är fortfarande på första nivån, vilket jag anser är data engineer. Det finns så mycket datakällor och det finns så mycket ostrukturerad data som behöver tas hand om och integreras och jobbas med. Och data engineer är en roll där det börjar. Så om du är en riktigt bra data engineer och kan något skriptspråk, om du har SQL eller Python i CV:t, så tittar vi på det. Om du är riktigt duktig på det så löser sig väldigt mycket annat här också. Generativ AI kommer bli väldigt viktigt här. Här är vi också inne i kanske ett steg. Det är ett steg kvar om man jämför med software engineer. Men vi ser generativ AI komma in i filtrering och integrering på ett helt annat sätt nu. Utforskande och förstås också lite, jag hörde att det var någon som håller på med säkerhet, hur jobbar vi med säkerheten, hur jobbar vi med konfidens i det vi håller på med, också någonting som ni som jobbar med mjukvarutest kommer att säkert blandas in i. Vad gör generativ AI med våra data, och är den korrekt utifrån de mål som vi har satt upp. Jag skriver också plattform här då, Azure-plattformen, återigen Microsoft, för att jag tror att det är den som kommer att ge dig ett grundläggande begrepp om vad en dataplattform kan göra. Azure, Microsoft, återigen det som är det största för marknaden just nu. Men om du har lärt dig en plattform så kan du ta dig an även andra plattformar som AWS och GCP som också är stora i branschen och kanske mer internationellt då. Men det viktiga är att du börjar förstå vad en plattform kan göra för någonting. För sen så heter det lite annorlunda. Den här services, den här tjänsten, den heter någonting i den här plattformen men lite annorlunda i den andra plattformen. Men det är ungefär samma tillvägagångssätt. Så om man skulle ha något bra i sitt CV nu så skulle jag certifiera mig i de här två certifieringarna. De är absolut inte lätta på något sätt. Det är till och med så att Microsoft säger att du behöver ha kanske 2-3 år framför dig i de här certifieringarna. Och det finns andra certifieringar inom säkerhet på liknande sätt. Och jag kan ge dig någon länk här sen till ett cert-träd så du hittar hur Microsoft tänker sig roll kopplat till svårighet och kopplat till innehåll. Men det är de här två certifieringarna som jag rekommenderar varmt för dig som är data engineer och software engineer. För då, när du har gått dem, då har du lärt dig plattform utifrån Microsoft och kan lägga din kod och kan lägga dina data på rätt sätt, effektivt sätt. Och det är oftast där våra kunder är och efterfrågar våran kunskap nu. För IT-konsult handlar ju om att förstå behovet hos kunden och sen optimera det så mycket som möjligt. Jag vet att det är många som till exempel har gått igenom trainee-programmet och inte trodde att de skulle jobba med så mycket kostnadskontroll som möjligt. För det handlar ju om, när du är en plattform så konsumerar du ju hela tiden utrymme och data. Och det är ju kopplat till en kostnad. Så om du sätter igång en SQL-server och kör igång på max på allting så tickar det så här 15 000 per timme. Det bör du vara medveten om. Och det får man lära sig i sådana här scenarios som sen kommer på provet i certifieringen. Så att jag tror att man i rollen börjar inse att det inte bara är en roll att programmera utan det är också att se plattform, se möjligheterna och anpassningsbarheten i plattformen så man kan svara upp på det som är kundens förväntade värde. Som inte är lika med någon facit. Utan det är oftast en diskussion om vad är det som är värde. För det kan ju komma till ett läge där du sitter och diskuterar ja, men vi måste göra på det här sättet. Ja, men jag har inte råd. Eller det tycker inte jag. Och då får man göra det bästa utav det. Och då är det bra att kunna väldigt, väldigt mycket om en plattform till exempel, dess möjligheter. Så det där är mina rekommendationer för de här två rollerna. När det gäller, bara jag kan notera lite, men när det gäller mjukvaru, alltså kvalitetssäkring och test. Den stora uppmaningen där är att börja lära dig ett skriptspråk. För det är alldeles för mycket förfrågningar från kunder där vi pratar om testautomation. Och det finns inte i CV:t. Så kan ni förbereda er så mycket som möjligt för testautomation. Vilket likhetstecken för mig att kunna ett skriptspråk i någon form. Om det är Python till exempel så är det en god början. Sen är det lite så här hörn och ägget. Lite runt mjukvarutestbranschen just nu. Mycket förfrågningar kommer på. Har du 5 års kompetens i testautomation? Ja, okej. Jag har 1 år. Så. När det gäller säkerhet hörde jag också här. Det är en framtids... Och det är här och nu. Det är topp 2 bland alla... Om man tittar på de undersökningarna som man tittar på i bolag i Sverige. Det är nummer 2 bland de IT-ämnena som man vill använda sig av och bli bättre på. Utmaningarna hos våra stora bolag. Den första är digitalisering, det andra är säkerhet. Så att där finns det en stor kaka att nafsa i sig. Säkerhet är en stor rubrik. Kan du nischa dig på någonting som gör ont just nu? Du är världsbäst på just den här lagen som kommer. För i DevOps-sammanhang, alltså när vi pratar om metoden DevOps och arbetssättet i DevOps, så lägger vi ju oftast till ett SEC numera. DevSecOps. Det var ju inte lätt innan att samarbeta mellan dev-sidan och ops-sidan. Nu lägger vi till även säkerhet. Så ju mer man har kunskap om varandras roller, desto bättre förutsättningar har man för ett smidigt arbete tillsammans. För det är väl också någonting som vi premierar väldigt, väldigt mycket, och det är väl där vi bankar in när vi får traineer till oss. Alltså, det handlar inte så mycket om att prestera i kod, utan det handlar om att prestera i kommunikation och att tillsammans lösa det här. Och då är det du är bra på det där och han är bra på det och hon kan göra det där. Det är inte så att alla behöver ha samma kunskap om allt. I till exempel det som jag nyss sa, DevSecOps till exempel. Eller det räcker med att bara vara i en litet team som ska i Scrum göra någon applikation. Det kan alltid vara så att någon tar tag i den där databasen och någon tar tag i frontenden. Så. Men det ska kännas som att alla äger allt hela tiden. För det får inte vara så här, men hon är sjuk idag. Jaha, hon skulle ju rita en knapp. Så att det blir ingen knapp idag. Nej, vi vill att om det är någon knapp som ska ritas och någon är sjuk, då ritar du knappen. Den typen av inställning är för mig ett gott agilt arbete och ett arbete inom, kanske inte bara IT-konsult, men för mig är det det jag tittar efter. Och bara ta lite sådär vid en anställningsintervju, och nu har ni kört lite träning eller? Jag har ju till och med så att jag brukar vara fiktiv kund, och så brukar konsulterna ringa mig och så tar vi en anställningsintervju. Det här är väl ord, liksom så här buzzwords ord, men alltså initiativrikedom och vara nyfiken på, och kanske till den tredje punkten direkt här. Vad gör det här företaget jag ska till? Alltså vad är deras vision? Är det att rädda världen genom att plantera grön skog? Ja, men då ska du förankra det i ditt intresse, varför du ska till det här bolaget. Inte att jag är jätteduktig på C-sharp. Ja, det skiter jag i. Men vad vet du om oss som företag först? Det är där jag vill diskutera, så att du förstår vad du kan göra för någonting och vad är det för någonting som du verkligen brinner för, kopplat till intresset för företaget och dess vision. Det är att ta ett initiativ inför, att läsa på, att sätta sig in i den du har på andra sidan intervjubordet. Vad är det den egentligen är ute efter egentligen? Det är inte att få svar på de här frågorna, utan du får en bra känsla för att du är den som kan prestera i grupp. Du kan vara den som är ute hos kund och kan vara den här säljande IT-konsulten. Som är kommunikativ. Alla frågor är ju ställda utifrån det. Så titta lite på hur du gör det. Och så var inte rädd för att ställa frågor tillbaka. I den här rollen jag söker, vad är det för någonting jag mäts på, till exempel? För vi kommer alltid fram till att vi mäts på någonting i slutändan. Och då kan det bli så tråkiga saker som att hur många procent jag är ute på uppdrag, vilket marginal jag har, eller hur många jag ser till att rekrytera. Det är alltid de här tuffa frågorna som också är bra att ställa vid en anställningsintervju. För det visar på också intresse för kärnan i varför du är och söker den här tjänsten. Och sen då det här intresset att förbättra sig själv. Jag var inne lite på det. Det handlar inte bara om det livslånga lärandet och lära sig nästa och nästa steg, utan det är vad är jag intresserad av för att utveckla mig själv? Hur jobbar jag med empatin i mig själv? Hur jobbar jag för att bli bättre i en grupp? Vilka böcker läser jag inom personlig utveckling? Det visar på att du jobbar på dig själv också. Det inre är väldigt, väldigt viktigt. För då tror jag att du är en lugn och person som kan prestera i högpresterande arbeten. Som är IT-konsult till viss del. I vissa fall, det går lite upp och ner så här i hur mycket man jobbar förstås. Men det, ibland är det väldigt, väldigt mycket. Och om du inte har tagit hand om dig själv, då blir det svårare i de där dalarna. Så att ha ett intresse för personlig utveckling. Det är bara att gå in på Adlibris eller någonting och skriva personlig utveckling. Så tittar ni i 10 topp så ser ni ungefär vad jag menar för någonting. För rubrikerna på böckerna där säger väldigt mycket vad det här handlar om. Och det kommer träffa er rätt, tror jag. Så det var lite IT-konsult för mig. Det jag tänkte ta också, det är liksom, vad gör vi? Nu är ju Henrik har ju en bra utbildning och ni har ju gått en bra utbildning. Men vad gör vi när vi utbildar de som kommer nya till oss? Alltså, hur sätter vi upp ett traineeprogram och hur tänker vi när det gäller traineeprogram? Och jag ska inte bli lång där, men jag ska skryta lite och sådär. Jag tycker det är kul. Vårat traineeprogram heter Career Booster och under de senaste 3 åren så har vi hamnat på 10 topplistan bland IT-bolags traineeprogram. Och det tycker vi är ju någon form av kvitto i alla fall på att vi gör någonting bra. Och sen så gör vi också ett traineeprogram som kanske är lite annorlunda. Annorlunda på det sättet att vi inte gör det traditionellt traineeigt, alltså 2 år, var hos 2 år och du är trainee tillsammans med en grupp och så träffas ni då och då. Det är för mig ett traditionell traineeprogram. Vårat är 12 veckor. Så vad gör vi på 12 veckor, 3 månader som är så bra? För det första så var det ju så för 3-4 år sedan. Vi hade ju traineeprogram, det traditionella liksom, åk upp till Stockholm, sätt dig och plugga med andra och sen tar ni ett certifikat. Det var ungefär det vi hade. Men sen kom pandemin och så kom vi det här att vi kände att nej, vi får inte rätt folk till oss. Och vad gör man då när man är stor? Jo, då kan man ta eget initiativ. Man kan ta initiativ för hela branschen, som jag tycker vi gör. Och vi ser till också att gå på par med det våra kunder efterfrågar. Så upp snabbt på 12 veckor för att knåda dig till IT-konsult. Det är för mig Career Booster. Och vi gör det i 2 spår just nu. Software Engineer och Data Engineer. Därav att jag tog det här exemplet med de här 2 rollerna. Och vi startar flera gånger per år då. Och det enda vi har gjort egentligen i uppdelningen i det här, det är att okej, hard skills, det kan man förstå. Det är det som ni har pluggat till. Det kan vara alla de här bokstavsförkortningarna och metoderna och språken. Så. Men vi lägger stor vikt av att jobba med human skills. Jag använder det engelska uttrycket också bara för att koppla det lite till vad jag sa, det här med personlig utveckling också. Alltså human skills. Mjuka värden brukar man ju säga på svenska. Jag tycker inte det är tillräckligt. Så human skills, det är helt enkelt de mänskliga färdigheterna du behöver. Och det handlar allting om det här med att kommunicera, det är gruppdynamik, empati. Det handlar om ledarskap till viss del. Och förståelsen för andra. Allt det där försöker vi baka in också i programmet. Samtidigt som man studerar till den här certifieringen då. Och sen så gör vi också en uppgift. Och den uppgiften är ju den som är den starka stjärnan som lyser under ett traineeprogram under vårat flagg. För själva uppgiften är egentligen en uppgift. Det är en bootcamp i 3 sprintar, ungefär 6-7 veckor. Man delas in i smågrupper. Men man har ett gemensamt lösning som man ska göra. Man får minimalt med förutsättningar. Man får en produktägare som har en tanke om att vi ska ta oss från A till B till exempel. Eller jag vill effektivisera det här. Det kan vara allting ifrån att effektivisera hälsovård och en akutmottagning som vi gjorde förra gången. Till att göra produktpass som handlar om CO2-impact för redovisning till EU. Alla de här grejerna som ni hör på rubriknivå nu av mig är så här, jaha, vad menar han? Det är det man får inledningsvis i våran caseuppgift. Och så ska man brotta ner vad det är man ska komma fram till. Tillsammans med en produktägare och tillsammans med grupperna ska man göra en produkt under 3 sprintar. Och vi kallar det bootcamp för att det här funkar ju inte. De första veckorna så kommer man springa runt som yra höns och man kommer göra dåligt ifrån sig. Och då trycker vi ner dem, och det är inte alltid så, men varför jag säger bootcamp, det är lite militäriskt. Vi trycker ner för att bygga upp. För det är det första gången i ditt liv som du kommer inse att nu finns det inget facit. Nu ska du värdeskapa någonting. Och hur, vad är värde för någonting? Ja, det är olika för olika personer. Och då kommer det in, hur använder du dina human skills för att komma fram till en lösning nu? Det finns ingen facit. Det finns ingen tanke om vad det är för någonting vi kommer se i, framför oss. Så våran bootcamp har gjort folk till bättre människor. Sen en biprodukt av det är att man blir bättre på Azure-plattformen, eller man blir bättre på C-sharp. För det är ju någonting vi stoppar in också i hard skills. Så att om man är software engineer, så ska vi se. Så ser det ut så här när vi liksom hänger in saker. Så att ja, det är, ni känner igen lite vad jag sa nyligen liksom. Det handlar om SQL och C-sharp, alltså vi lägger det på par när det gäller hard skills. Alltså vad är det för någonting som marknaden och vi förväntar oss att ni ska kunna? Man lär sig Azure DevOps, vi har med en annan plattform OpenShift här också, och vi lär generativ AI, och sen är det Scrum, alltså metoden Scrum, human skills, vad är agilt på riktigt, kommunikation, gruppdynamik, och sen kör man en introutbildning också tillsammans med andra nya inom Society, och sen då så kör vi AZ-900, AZ-204 till plugg då, som är de här certifieringarna. Vi studerar även OpenShift, man har lärarledda utbildningar runt omkring det här. Men fokuset är, som jag har sagt då, på bootcampen. Och sen så ska man ta den här certifieringen då. Så att ni ser ungefär fördelningen också, 12 veckor, 6 veckor på varje del av det här då. Och data engineer, där är det ju förstås lite andra hard skills, men vi gör uppgiften tillsammans. Och det är också väldigt, väldigt spännande när software engineer och data engineer gifter ihop sig med samma uppgift. Får till och med blanda ihop sig med samma team. Det är också ett sätt att förstå varandras roller. Och vi tror att det kommer vara ännu viktigare, och vi var inne på det nyss, att man blandar roller i team framöver. Så det är inte bara så att beställningarna kommer ifrån så här, ska vi ha software engineers bara. Eller vi ska bara ha data engineer, utan det kommer komma blandning då. Så man gör uppgiften tillsammans, bootcampen tillsammans. Här så certifieras man i både DP900 och DP203. Vilket då DP900 är någon form av grundläggande orientering i lite begrepp och sånt där som man behöver veta inom Azure. För att kanske ta sig till lite svårare roller då. Så att här har vi gjort en fokusering på att banka ur den facitbaserade inlärningen. Och istället göra om det till värdebaserat och diskutera fram vad är det för något resultat vi behöver. Och det här är inte lätt, för att folk blir upprörda. Folk tycker att jag trycker på för hårt, eller folk tycker det här var det bästa som hade hänt. Det blir en annan typ av dynamik. Det blir en annan, ett annat sätt att pressa dig till max. Och det är väldigt, väldigt intensivt under de här 12 veckorna. Det är nästan så att jag försöker att säga att du måste nog pausa där du kan i ditt privatliv under de här 12 veckorna. För det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt intensivt och väldigt mycket. Men på något sätt så har vi också lyckats med det här nu när vi har kört vad är det, 250 pers tror jag har jag kört igenom det här programmet. Och egentligen ska inte jag stå här och berätta vad förträffligt är, utan jag kommer ge lite länkar till där livet på Society, där det finns lite intervjuer med konsulter. Och där kommer ni kanske få en liten koppling till, ja, vad var det han sa där, Jonas, till, okej, han lugnar ner mig här, okej, jag fattar vad de menar. Så det finns lite intervjuer som ni kan läsa som ligger lite på par med vad det är för någonting som ni kommer att ha som IT-konsulter. Jag ska avsluta med att berätta att det här är Society, och sen tar vi lite frågor. Lite kort då om Society, som jag nämnde, vi finns på 21 orter. Uppdelningen är så här. Det är ungefär den här fördelningen som ni ser. Och de här gubbarna och gummorna förresten, det är de som är regionschefer på de olika orterna. Vi har ju förstås olika inriktningar i olika delar av landet, men mest är det tre stycken kategorier. Vi finns i 13 länder innan jag kom på kategorierna. Vi är stora i koncernen, 350 000 pers. Så att vi brukar alltid säga, om det är någon fråga, har ni gjort det här? Ja, det har vi gjort, är reflexsvaret. För det är alltid någon som har gjort någonting inom koncernen. Nej, men det jag tänkte säga, de tre fokusområdena som finns i Sverige, det är de här då. Det är tre stycken som det är färgat här. Det är Application and Cloud Technology, ACT som vi kallar det. Där har vi väldigt mycket av software engineering som vi pratar om. Och sen längst till höger är data och AI, där vi har våra data engineer, data science, data analysts. Och sen då förstås quality engineering and testing då. Så det är de tre kategorierna vi har, och ibland så lutar det mer åt det ena hållet eller det andra hållet på den lokala marknaden som jag nyss visade där i Sverigebilden. Och vi har också andra, men det kallar vi nivå två, där vi är duktiga på, men vi har inte det som superfokus på varje ort. Vi jobbar med olika partners. Så. Vi är starka partner med Microsoft förstås, men vi har lite andra också. Google att nämna, och även IBM och till exempel Red Hat när det gäller OpenShift. Vi har även den här animeringen, måste jag titta lite på. Över 200 referenser som man kan titta på sajten där. Men här ser ni också vilka bolag, så ni fattar liksom vad man pratar om för storlekar och varför det är så relevant. Här har vi lite varumärken. De här länkarna, Henrik, får vi väl ta då på lämpligt sätt. Men jag tänkte, det finns livet på Society, så ni får läsa någon annan person än jag stående här. Alltså konsulter som är från oss. Sen har jag också ett webbinarium som du gärna får anmäla dig till, där jag kommer prata om karriär som IT-konsult. Kanske repetera väldigt mycket det som vi har sagt, men då kan du i lugn och ro se det framför dig. Och den här podcasten, jag tror också Henrik nämnde den, heter Effekten, finns där podcast finns eller på den här länken. Och sen så ska jag också ge möjligheten, jag brukar dela min kalender då och då när jag har ledig tid. Nu närmast, kanske här de närmaste 2 veckorna när vi har lite ledigheter. Då brukar jag öppna min kalender så att man som ny från branschen kan boka en halvtimme med mig. Och jag coachar och tittar på, vänder och vrider lite på CV, vad är mina rekommendationer. Så att det kommer det också. Jag hoppas att jag kan dela med mig av det till Henrik. Men redan nu så tycker jag att ni tar en bild på den där då. Så har ni mina kontaktuppgifter som ni kan höra av er. Och specifikt där LinkedIn kan ju vara bra att nu bara följa mig där, så blir jag vän med er. Jag sätter igång det direkt. För då bjuder jag på värde varje dag. Värde utifrån vad jag ser i branschen. Värde vad jag ser i karriär. Och vad det är för någonting man behöver satsa på. Både det här med hard skills och human skills som jag nämnde. Där fastnar jag väldigt mycket när jag delar saker på LinkedIn. Så det hoppas jag att du kan connecta. Alltid kan det ge någonting när vi byter nätverk med varandra också. Så de tre delarna hade jag tänkt att ta med. Det handlade om att vara IT-konsult generellt. Det handlade om våra traineeprogram och vad vi ser att vi har anpassat oss för det som vi brukar få som nya konsulter till oss. Och det tredje här, hur vi är som society, ett stort bolag och vad vi står för och vad vi gör för någonting inom områden och kunder. Så jag hoppas att jag fick med det mesta, men jag hoppas också på frågor nu. IT-säkerheten för society i Sverige hämtar vi väldigt mycket från våra kollegor i Europa just nu. Så att vi har ett fåtal ställen, Karlstad till exempel, som har riktat in sig på informationssäkerhet. Säkerhet som sagt, som jag sa, det är ett väldigt, väldigt brett ämne. Och de förfrågningar vi får från kunder är väldigt, det kan gå ifrån penetrationstestning till informationssäkerhet. Allt det där handlar om samma paraply. Så jag kan inte ge dig något råd mer än att titta på sajten, jobba hos oss, där du kan lägga in en bevakning just på säkerhet. Så kan du se om det finns några öppna tjänster. För det är inte jag som anställer, utan det är våra 21 kontor som anställer. Varsågod. Ja, det är ett krav och det är väl inte jag som ställer det, utan det är marknaden som ställer det. Orterna tittar ju på, okej, vad är det för någonting för kundförfrågningar vi har? Ja, de jobbar med C#.net och de brukar ställa frågan att de vill ha de här kunskapen och gärna med så här många år i så. Och de åren får man ju inte med traineeprogrammet, utan de får man om man har studerat lite där innan. Och toppat det sen med traineeprogram. Så att det är just software engineer och data engineers som är de aktuella spåren vi har nu. Men vi har alltid med software testing eller mjukvarutestning som en option för att starta. Men intresset har inte funnits för att göra en nationell satsning på det än. Jag ska också lägga med länken eftersom vi har mjukvarutestare här. Vi har jag och Fredrik Scheja, en kollega som ni kanske har haft med som utbildare. Jag vet inte den här omgången, Henrik, om ni har hunnit med det. Ja, okej. Okay. Ja. Då har vi en podd. Vi har väl 9 avsnitt nu uppe i jag och Fredrik om just mjukvarutestning. Finns på Society-sajten om ni redan är nyfikna redan nu, men annars så ska vi fixa länkar till den så att ni kan lyssna på vad senaste avsnittet handlar om generativ AI och test- och kvalitetssäkring. Och då pratar Fredrik ärligt om vad han tycker om detta. Teaser. Mia, har en fråga. Man kan ha den kunskapen som du har studerat, som du har gjort. Det går bra, men det är varje ort som bestämmer utifrån marknaden, vad marknaden vill ha. Om marknaden vill ha någon som har mera antal år, så kommer kanske ditt CV att nekas just på den orten du söker. Men på andra orten så kan man kanske komma till en intervju. Så är IT-konsultbranschen, så jag kan inte ha ett enhetligt svar, ett svar på den, utan det beror på vilken marknad man söker sig till och vad efterfrågan är för den marknaden. Men junior, jag tror på sajten så står det till och med att man behöver ha gått datavetenskap. Det underlättar om man har en högskoleutbildning och antal år underlättar också. Yrkesutbildning. Det handlar egentligen väldigt mycket om för oss att testa. Vi kör ju kodtester på alla som kommer vidare. Och det är då man ser vilken kunskapsnivå man har också. Och det gör också att första screeningen till intervjun blir enklare för oss att svara på. Men det beror på marknaden också, vilken ort. Det här mötet och det här föredraget inte är färdigt. Det fortsätter på LinkedIn, så bli vän med mig där.